Hej och välkommen till Transportpodden i Mellersta Norrland. Vi sitter här idag i Stockholm på förbundskontoret och vi ska ha ett litet samtal och information ifrån vår försäkringsansvarige på förbundet, Pia Edvall. Välkommen Pia!
Tack så mycket!
Tänkte väl att du får berätta lite grann om dig själv först, vad du har gjort innan du kom hit och din långa väg inom förbundet. Om du nu har haft en lång väg, jag vet
ja,
inte.
Ja, det har det nog blivit, fast man känner att det har gått snabbt. Jag började att jobba på en bensinstation i slutet av 90-talet. Och tyckte väl inte att det var så bra där och började engagera mig fackligt för att få det bättre. Och kom in som skyddsombud, kom in på avdelningen, blev engagerad i sektionen. Avdelningen och avdelningsstyrelsen blev huvudskyddsombud på de mackar som hörde ihop med min mack. Det var väl ett 40-tal mackar då, så det var ganska mycket där.
Nu har vi ju ingen reklam så du kan tala om vilken
mack. Jag kan, det var OK.
Ja, det var OK.
OK Kyota. Ja. Och efter det så rullade det väl på, man fick olika saker. Jag hade ett projekt som handlade om omställningsstöd. Och sen så blev jag regionalt skyddsombud. Efter några år som regionalt skyddsombud så blev jag lokalombudsman, eller lokalfunktionär som det heter. Jobbade på som det och fick också ett ansvar som kassör på den avdelning jag var i Stockholm.
Avdelning 5 i Stockholm?
Ja, det är 5 i Stockholm, ja. Ja, nej, det är ju väldigt blandat så. Så det är väl min väg genom förbundet eller så. Och sen så efter ett par år då på som kassör, jag tror att det blev 9 totalt kassör och ombudsman, så hamnade jag här på förbundskontoret och jobbar med försäkringar.
Just.
Och försäkringsverksamhet.
Nej, i princip alla försäkringar som vi har via transport. Eller,
avtal, ja, det är väldigt mycket som hör till, till exempel A-kassa tänker man inte på, men ja, A-kassa, socialförsäkringar, i stort sett allt som andas försäkringar som de flesta kanske inte tycker är så himla lätt eller roligt att hålla på med, det brukar landa hos mig.
Exakt, ja men det låter bra för att vi behöver ju faktiskt... Det här med försäkringarna, det är ju i avtalsförsäkringen som du tidigare pratade om, så var det ju faktiskt som så att där har vi avstått löneutrymme för att få de här försäkringarna.
Precis.
Det kommer vi också att prata lite grann om. Sen pratar du om det här med socialförsäkringarna. En del av det är ju sjukförsäkringarna bland annat. Mm. Som en del har vi via facket och en del så har vi ju faktiskt via sjukskrivningar överhuvudtaget. Mm. Där ser vi ju lite förändringar. Den delen kanske vi kommer in på, eller så får vi ta det i steg 2.
Ja, alltså det är förändringar på gång när det gäller sjukförsäkringen. Så att det är nog, vi kan ta en liten sväng om det.
Precis. Men jag tänkte att vi kan väl börja det här med avtalsförsäkringar som vi då har. Avsatt pengar ifrån kollektivavtalet egentligen kan man ju säga. Ja. De finns ju med i kollektivavtalet och när man då har våra avtalsförhandlingar så är det ju aldrig, hittills i alla fall, som vi har lyckats få någonting helt gratis.
Nej, så är det ju. Och det är ju att man har tyckt att det har varit, för försäkringen är ju till för när någon hamnar i en situation där man kanske inte kan ha lön som vanligt eller så. Det kan vara när man är sjuk, man skadar sig eller till och med vid dödsfall har vi ju försäkringar för. Det finns för omställning om man blir av med jobbet och det finns också för när man blir förälder så har man ju inte det som vanligt. Så då har man tagit fram ett antal försäkringar som ska just skydda och stärka i de situationerna. Och de finns ju med i avtalen då och det är ju pengar vi har satt av. Vi hade kunnat, ja, det hade varit våran lön annars, men nu har vi valt att sätta av dem till det här. Och vi är lite dåliga på att känna till dem och plocka ut på dem när man faktiskt till exempel blir föräldraledig eller när man skadar sig på jobbet. Så det är någonting som vi alla behöver hjälpas åt. Om man hör om någon på jobbet som har skadat sig eller var föräldraledig, så ställ en fråga. Se om de har hämtat ut på dem, för det är alldeles för få som gör idag.
Precis, och då tänkte jag ju faktiskt närmast på att vi kanske ska, eller du kanske ska berätta lite grann om det här med föräldraförsäkringen som vi då har har och vi kan få ut lite pengar även i efterskott. Men du kan väl berätta lite grann om den där och sen
Föräldrapenningtillägget.
så heter den.
Ja, det är ju ett tillägg som blir. Man får ju föräldrapenning när man är ledig med barnen. Men man kan också få ett tillskott som då finns i den kollektivavtalade försäkringen som heter föräldrapenningtillägg. Man kan få det en gång per år, så att tar man ut flera perioder så ska man tänka på att ta för den som är längst. Man kan som längst få, det beror lite på hur länge hur man har jobbat, men som längst kan man i alla fall få 180 dagar då. Så att är det så att man har en lång period av föräldraledighet under ett år, så då är det den man ska välja ut och sen söka för då. Och det är inte särskilt svårt att söka, utan man går in via avtalat.se. Och så letar man fram den här försäkringen och så finns länkar till hur man söker där då.
Just.
Och det går, nu kan man tycka så här, kanske var ledig förra året eller så. Man har 5,5 år på sig att söka om det är så att man har haft någon period tidigare som man har glömt att hämta ut för. Så då kan man söka för det. Och någonting som är bra att söka det också, det är att man får, och nu är det massa krångliga ord och sådär och många kan tycka att det är tråkigt så, men då finns det någonting som heter en premiebefrielse. Men det den innebär, det är att man får pengar avsatt till sin pension som man ju får när man jobbar. Men när man inte jobbar så får man ju inte det, men den här försäkringen ser till att de pengarna kommer in ändå. Så söker man det här föräldrapenningtillägget, då går det in automatiskt. Så då får man fler pensionspengar inbetalda när man är hemma.
Det låter ju jättebra och det är ju det här som är, vad ska vi säga, vitsen med att vi snackar om försäkringar på våra arbetsplatser. Vi snackar om att vi är medlemmar och kan hjälpa varandra. För det är ju som du säger att det är jätteviktigt att vi har möjligheten och kan backa 5,5 år tror du sa, va?
5,5 år, då kan man få både föräldrapenningtillägget och den här premiebefrielsen då som betalar in pensionen åt en. Är det så att man kommer på att man kanske var för 8 år sedan, då kan man inte längre få föräldrapenningtillägget, men man kan fortfarande få den här pensionen inbetald. Så då ska man anmäla ändå. Man kommer få nej på det här föräldrapenningtillägget, men man kommer att få in sina pensionspengar. Så det finns, man ska inte, tänker man att det var länge sedan så ska man ändå söka. Så det är ju en bra fråga och det är ett fackligt arbete skulle jag säga. Gå runt på sin arbetsplats och kolla att alla har sökt och att alla har fått.
Exakt, men om man nu då, du sa ju tidigare att man skulle gå in på avtalat.se. Om man nu då är lite allergisk mot datorer, finns det någon annan kanske på avdelningen som man kan ringa och prata med? Eller?
Vi har ju försäkringsinformatörer och det har vi ju både på avdelningen men också på flera arbetsplatser. Så det kan vara så att man har en försäkringsinformatör på sin egen arbetsplats om man har lite tur. Har man inte det, då finns det alltid försäkringsinformatörer kopplade till avdelningen. Så att då skulle jag säga att man ska ringa sin avdelning och få hjälp och guidning vidare. Om det gäller så enkla frågor. Sen finns det ju också en jättebra medlemsförmån som numera kallas Puffen. Och det är en försäkringsrådgivningstimme som man kan få ihop med Folksam. Och då sätter man sig ihop med Folksam och idag är den digital så man kan sitta hemma. Men ja, de vill att man har plockat fram de papper man vet att man har som gäller försäkringar och så. Och så går man igenom vad man har, tittar på om man kanske är överförsäkrad det. Men ibland att man har flera olika försäkringar som krockar med varandra, då kan man titta på om någon ska tas bort. Och så kan man titta på om man tycker att man saknar någonting. Så det är en jättebra medlemsförmån att använda sig av. De flesta som får reda på den och använder den är jättenöjda efteråt när man har gått igenom det här. Och det kan man göra med jämna mellanrum så. Och se att man har det som man faktiskt tycker att man behöver och vill ha.
Jajamän. Och det är ju ganska viktigt att vi försöker uppdatera våra uppgifter så att vi har en bra uppgifter inför eventuellt pension eller annat som kan hända som man inte har
Precis.
Koll på riktigt.
Ja. Och det finns ju många som kan vara oroliga inför en sån, att ja, jag vet inte, ska man gå på det där, kommer de sälja på mig en massa grejer? Och då brukar jag säga att det är du som bestämmer, det är du som tar ställning, så känner du dig att de försöker pressa på, dels så vill vi veta det, för det ska de inte göra, utan de ska säga vad de tycker att de ser, och sen så är det du som väljer. Så att det är du som bestämmer, så skulle jag säga, så att be att få tänka på saken om du känner att det, att, ja.
Man tog väl bort det här ordet rådgivare sen tidigare. Vi hade väl i vår egen organisation...
Att vi kallade oss själva, för, istället för försäkringsinformatörer, så kallade vi oss rådgivare. Ja, det tog vi bort. Men nu det är fortfarande rådgivning när det kommer till Folksam där, så att de har en rådgivningstimme. Så. Men som sagt, råd är råd och man bestämmer själv. Så att, men jag skulle rekommendera alla som... Och det är enkelt att anmäla sig också. Det finns länkar på Transports hemsida att bara klicka på och så hittar man tider. Jag var inne och tittade tidigare idag och det fanns en tid redan den här veckan och sen så fanns det fler om 2 veckor ungefär som man kunde anmäla sig på.
Just det. Ja, men det låter jättebra. Mm. Sen pratar du ju också lite grann om det här med Folksam. Det kan vi väl informera lyssnarna om att det är ju Transport och många andras fackförbund som har den som avtalspartner kan man väl kalla den. Som har hand om alla försäkringar.
Ja, så är det. Vi har alla våra medlemsförsäkringar i Folksam. Och vi säger att vi har ett samarbete med Folksam för medlemsnytta. Och vi samverkar när vi tar fram försäkringarna så att vi diskuterar hur man vill påverka villkor eller om man vill lägga till något, ta ifrån något eller sådär. Och då är det LO-förbunden som diskuterar ihop med Folksam och så tittar man på hur saker kan förbättras från år till år.
Och det här är ju, de här försäkringarna vi pratar om nu, det är ju många av dem som ingår i själva medlemsavgiften.
Precis. Och sen sådana som man kan teckna till bara för att man är medlem också, att man har liksom förmånliga erbjudanden. Men vi kanske ska titta på de som är just som ingår när man är som medlem. Då är det ju, de flesta känner till att vi har en hemförsäkring. Och då gäller ju den för, man brukar säga lösare, men för saker när man har i huset. Då. Men sen har man ett hus och för väggar och tak och så, då behöver man teckna till ett tillägg. Men då har man det väldigt förmånligt just för att man är medlem, att man kan teckna till det.
Precis. Och har man en Rembrandt då kanske det är bra att ha en egen tilläggsförsäkring.
Ja, självklart finns det så. Har man massa guld och diamanter hemma eller en Rembrandt så då ska man nog ta kontakt med Folksam och berätta det så kan man teckna till försäkringar som täcker det också. För det är inte, även om vi brukar säga att det är beloppslöst så är det inte riktigt det på allt. Utan det finns vissa saker som man behöver tänka till på. Och har man en Rembrandt så tänker man förhoppningsvis till på Att den kanske behöver försäkras särskilt.
Exakt. Mm. Sen kan det naturligtvis vara svårt att ersätta i alla fall. Men ja. Ändå, man har gjort ett försök. men då hade vi ju pratat om hemförsäkringen. Vad har vi fler försäkringar som kan vara till gagn för våra medlemmar och avtalsförsäkringar? Har vi någonting som är i samband med
medlemsförsäkringar, om vi tittar på medlemsförsäkringarna först så har vi ju inkomstförsäkring som gäller ihop med om man blir arbetslös så går den in och täcker upp om man tjänar mer än de där brytgränsen går för A-kassan. Idag är det ju 33 000, tidigare har det varit 25 000 så att det är lite olika hur mycket den täcker upp beroende på var gränsen, maxtaket i A-kassan ligger, men den har vi. Sen har vi en tjänstegrupplivförsäkring som är en KTGL. Vi har väldigt mycket förkortningar när det gäller försäkringar. Men det finns en tjänstegrupplivförsäkring och det gäller på de arbetsplatser där det inte finns kollektivavtal. Så skulle det hända någonting där så är det en livförsäkring då som händer om det är så att man går bort. Om man, eller man ska, ja, man förelyckas när man jobbar på en arbetsplats som inte har kollektivavtal. Så den har vi. Sen har vi också en barngruppliv. Ja, och det är tråkiga, båda de där är vid tråkiga tillfällen i livet men också viktigt att man får lite hjälp just då. Så det är de som vi har i grundpaketet som medlemsförsäkringar. Sen är det så att tidningsbuden, brukar vi alltid säga, de har 2 extra försäkringar. Och det har de för att de har en stiftelse som ska jag säga de rätta namnen på den här. Grupplivförsäkring och medlemsolycksfall fritid har de. Och det ingår i deras medlemsavgift så att de har 2 stycken extra.
Under förutsättning att man då är tidningsbud.
Under förutsättning att man är tidningsbud och medlem i Transport.
Exakt. Mm.
Så det är ju om man säger grundpaketet där för medlemsförsäkringar. Sen så finns det ju andra försäkringar man kan teckna till. Men det tänker jag kanske går lite utöver. Men det finns ju allt ifrån juristförsäkring, olycksfallsförsäkring på fritiden, den här medlemsolycksfall och ja, sjuk- och efterlevande finns det. Och det finns en bredd av försäkringar som man kan teckna till som medlem till förmånliga priser.
Precis, och det är väl de man erbjuds
De erbjuds man.
I samband med att man kliver över och blir medlem i Transport.
Ja, då är det sjuk- och efterlevande och medlemsolycksfall fritid som i första hand går ut som ett erbjudande. Då.
Mm.
Och då, det som är bra med det erbjudandet, annars när man ska teckna en livförsäkring så måste man ju intyga att man är kanske frisk och att man inte har några liksom, sådana krämpor som kommer att liksom, ställa till det eller kräva ersättning framöver. När det gäller våran så behöver man inte göra de här hälsodeklarationerna om man går med precis när man går med som medlem eller att man går in i försäkringen då. Så
precis.
Det är en fördel.
Men väntar man ett tag så då finns det ju risk att man måste lämna en sån här hälsodeklaration. Ja. Är det så?
Ja, om man tackar nej från början och sen kommer på efter ett år eller två, då måste man lämna en hälsodeklaration för att kunna komma in i försäkringen.
Sen pratade du lite grann om den här inkomstförsäkringen. Jag hann inte riktigt med där. Nej. Så att jag tänkte jag skulle fråga, hur funkar den här delen emellan den som blir då emellan A-kassans tak och upp till inkomstförsäkringens tak?
Ja, det är en beräkningsmodell så den kan jag nog inte. Men i stort sett så kan man, vi brukar säga att man har 80% av sin riktiga inkomst. Det blir inte riktigt så för det är skatter och alla möjliga saker som påverkar där. Men det är ungefär så. Så att om man säger nu att man tjänade, nu kanske det inte är så många som tjänar 40 eller 50 000, men tjänar man över 33 000, säg vi tjänar 35 000 kanske, då är det de här 2 000 som man tittar på att man ska få upp till vad man skulle ha haft då, 80% av den inkomsten.
Mm. Och det är ju under förutsättning att du är medlem.
Att man är medlem i Transport och att man har medlemskap i en A-kassa som är ansluten.
Ja, precis. Mm. Jättebra. Mm. Då har vi ju rätt ut lite grann utav medlemsförsäkringarna. Va?
Ja.
Sen har vi ju en stor del som är kvar antar jag. Avtalsförsäkringar.
Ja. Och där har vi ju, vi har olika områden men det största området som vi har är ju SAF-LO-området, det privatanställda arbetare. Sen har vi kooperationen och vi har liksom kommunalt anställda också. Men det största inom... Så jag tänker att vi pratar om den så kanske vi kan få anledning att återkomma någon annan gång till de andra områdena. Men där har vi ett antal och där brukar vi prata om livshändelser mer än... För annars så snöar vi in på alla de här små förkortningarna och så. Men vi har vi föräldrar när man blir förälder. Vi har när man blir sjuk. Vi har om man får en arbetsskada. Vi har om man blir arbetslös och behöver omställning så finns det en försäkring för det. Och så ska vi se att vi inte glömmer någon nu när vi sitter och pratar. Vi har ju också för dödsfall förstås och sen är det pensionen.
Mm. Om vi börjar med vi har ju en förkortning som heter AGS.
Nu vill du in på förkortningen, AGS, ja, det är sjukdomsfallet.
Jag tänkte just AGS. Det i och med att många av oss är ju, och blir ju lite sjuk eftersom om man...
Ja.
Vi har ju haft covid och allt annat ja. Som dyker upp som, ja jag vet inte vad i livet, oförutsett. Så att AGS tror jag är väl också en försäkring som vi tycker att naturligtvis att man ska ansöka om bara för att få ut. Men vad innebär den egentligen förkortat?
Förkortat så innebär den att om man är sjuk mer än 14 dagar så kan man få ersättningen ifrån den. Och vi brukar grovt säga att det är en 10-12% extra mot den sjukpenning som man får. Sen så kommer det slå lite hit och dit men det är ungefär där som det ligger. Och det kan man få från och med dag 15 då.
Och sjukpenningen det är ju den del vi får från Försäkringskassan. Arbetsgivaren betalar de första 14 dagarna.
Ja.
Bara för att vi reda ut lite grann av våra små begrepp som vi har.
Ja, precis. Nej, men först, som sagt, precis som du säger så är det sjuklön de första 14 dagarna. Och sen så går man över på Försäkringskassan och får sjukpenning och då kan den här försäkringen gå in.
Mm. Och vem är det som anmäler till Försäkringskassan?
Det gör arbetsgivaren, men det kan man göra själv också om man har en arbetsgivare som inte gör det. Men det gör arbetsgivaren. Men du själv måste ansöka om den här AGS:en. Det händer inte automatiskt utan där måste man ansöka. Och det är samma sak där. Man kan gå in på avtalat.se och sen kan man söka sig vidare via de länkar som finns där.
Precis. Mycket av de här ansökningarna idag och de är ju digitaliserade. Mm. Så att därför hänvisar Pia väldigt mycket till avtalat till exempel.
Ja, Och tänker man att man inte är så digital och så, då tycker jag att man ska ta kontakt med sin avdelning och få lite hjälp, så kan man reda ut hur man kommer vidare i det här då. Men ja, men den som kan vara digital, så är det ganska enkelt att söka om de här. Man behöver ha lite koll på datum och sådana saker, men i övrigt så är det inte svårt.
Nej, precis. Och varför jag sa just det där om det är arbetsgivaren eller inte, så är det otroligt bra om vi själva stämmer av kanske med Försäkringskassan eller går in och tittar på mina sidor att det verkligen är gjort.
Mm.
Tyvärr har ju Försäkringskassan ganska långa handläggningstider, så att det är nog väldigt gynnsamt för en själv att man går in och tittar ganska tidigt att det blev anmält. Annars får man gå tillbaka till sin arbetsgivare och fråga, har det hänt något eller har det blivit något som har blivit tokigt?
Ja.
Eller är det bortglömt? Mm. Man vet aldrig.
Ja, nej, men det är alltid bra att kolla upp och vara lite omsorgsfull så.
Exakt. Vad har vi för någonting sen i runda slängar som transportavtalsdelar?
Ja, om jag skulle nog tänka mig att den här sjukdomsdelen då, AGS, är väl en av de som används mest. Sen var det det här med var förälder som vi pratade om. Det här att man kan söka 5,5 år bakåt i tiden om man har en period. Arbetsskada är ju också en viktig, så vi hade temaår på det förra året och försökte gå ut med lite extra information just för att den skulle bli mer sökt på och mer känd, så att man inte tappar bort den. Men det är om man då råkar ut för en arbetsskada.
Vad är en arbetsskada egentligen? Alltså det är många som, eller en del som funderar, vad är arbetsskada? Är det att man halkar på vägen till och från jobbet, eller att man halkar när man är ute och åker skidor, eller är det när man krockar? Eller vad är en arbetsskada egentligen?
Dels så är det när man skadar sig, som du säger, man halkar eller man slår sig på jobbet. Så det kan ju även vara sjukdom som är kopplad till jobbet, att man har blivit sliten över tid, så man säger. Men för det mesta så pratar vi ju olyckor på arbetstid. Sen finns det ju också att det finns färdolycksfall, eller att man till och från jobbet, om man kör samma väg varje dag, så då finns det också att det täcker in i försäkringen.
Och det kanske är några av våra lyssnare som får en liten aha-upplevelse. Jag vill bara påminna om just det Pia sa alldeles nyss. Att du är ju försäkrad till och från arbetsplatsen. Om du åker samma väg, inte samma tid, men samma,
men man
då, samma
har
rutt
rutin,
i alla fall.
Så att man måste kunna visa att man var på väg till jobbet. Så tog man en omväg eller kör någonting annat, så kommer det vara svårt att visa att man var på väg till jobbet. Så. Utan man måste ha det som en rutin att man är på väg till jobbet. Då kommer det nog gälla. Och då är det många som säger att men då sitter man ju kanske i en bil och det är väl trafikförsäkring och så. Och det stämmer. Är det så att man åkte till jobbet i sin bil, då ska man söka på båda två. Man kommer få nej från den här avtalsförsäkringen först. Men det är bra att ha sökt på den, för skulle man sen trassla med trafikförsäkringen, då finns den för att stötta upp avtalsförsäkringen. Så att man ska söka på båda om det är så att det händer när man är på väg till jobbet i bil.
Precis. Och då är det ju som så att ska man åka och köpa snus, så då ska man göra det varje dag. Är det det du menar?
Så är det också. Då ska man ha det som rutin att jag åker alltid och stannar alltid här och köper snus och sen åker jag till jobbet. Mm. Så. Då, det behöver ingå i rutinen då. Så det är väl också någonting att tänka på, att inte... Nu kanske det är någon som gör så, man åker olika vägar till jobbet varje dag och gör lite olika saker. Men då kanske man hamnar utanför den försäkringen då.
Exakt. Mm. Och det är ju det som är, det är ju att man bör ju söka varje de gånger det händer.
Det är jättebra att du säger det, för det, man tänker, äsch, det kanske inte, jag kanske inte uppfyller villkoren. Sök ändå. Du får ju ett nej då om de tycker att du inte uppfyller villkoren. Så sök. Känner du dig osäker, sök ändå. Det är inte jättekrångligt att söka.
Nej, precis. Och sen är det ju naturligtvis att ju mer vi söker, ju mer det kanske påvisar att det är en brist i någon trafiksituation som gör att vi kan påvisa att det är ett stort problem i just den korsningen eller något annat.
Ja, så är det. Och sen det används också till att förbättra försäkringen, att man ser att om det är... Så att det är någon situation som många söker för men inte får någonting för, då kan man titta på det när man sedan förhandlar de här försäkringarna. Ska man lägga till den typ av situation kanske? Så att det är viktig information, just det faktum att det har hänt någonting, och även om det skulle hamna utanför försäkringen.
Precis. Vad var det jag tänkte? Hade vi någon liten rackare till som vi kan...
En liten rackare, det är en ganska stor rackare.
Jaha.
Pensionen skulle jag vilja slå ett slag för.
Va? Är det någonting som händer alla eller är det...
Det händer de flesta av
Det
oss
är
och
så
det
alltså.
hoppas man att man kommer så långt att man får sin pension. Men det är ju jätteviktigt, det är 4,5% av den lön man tjänar som faktiskt betalas in varje år till avtalspension. Under ett yrkesliv så blir det mycket pengar. Så det vill jag slå ett slag för. Vi har en nyhet i år när det gäller det, och det är att de här inbetalningarna, tidigare har de gått en gång per år, nu går de en gång i månaden. Så nu kan man logga in på sin egen profil hos Fora, fora.se. Så kan man titta där hur mycket pengar som sätts av. Och det är också en bra sak att kolla av. Är det rätt? Är det 4,5% av den lön jag har tjänat så? Så kan man stämma av där, för det händer att vi råkar på människor där de inte har betalat in den här pensionen, och det är ju ganska mycket pengar då som sen man ska hålla på att trassla med. Så tidigt man kan upptäcka det i så fall så är det ju bra.
Absolut, och det är ju som sagt var, äldre blir vi ju alla. Det kommer det en pensionsdel i vårt liv. Men jag tänkte på också att vi måste informera våra lyssnare om att det Pia och jag har pratat om tills nu, det är ju faktiskt under förutsättning att det företag du jobbar på har ett kollektivavtal.
Ja, och hur vet man om det företag man jobbar på har ett kollektivavtal?
Det var ungefär dit jag ville komma. Har du något förslag, Pia? Hur ska
Ja,
vi kolla det?
det finns ju olika sätt. Dels så kan man ju fråga sin arbetsgivare. Har vi kollektivavtal här? Det tycker jag är en befogad fråga. Annars kan man ringa till Transport. Vi har ju listor och register på vilka arbetsgivare vi har kollektivavtal med. Så att det finns flera sätt att ta reda på det. Men jag tycker att det kan vara en befogad fråga till en arbetsgivare ibland och fråga om de har kollektivavtal. Så hoppas man att de har koll. Att de vet själva.
Exakt. Men kanske för säkerhets skull, stäm gärna av med våra transportkontor som vi har
Ja, precis.
i
Nej, men
Sveriges
ringer man
avlånga
till
land.
Transport så kommer man ju få ett riktigt svar på. Och då är det viktigt att man har koll på, man tittar på sin lönespecifikation till exempel och tittar på det registrerings- eller det orgnummer, organisationsnummer som faktiskt står där som man är anställd på. För idag är det ju vanligt att man jobbar någonstans som jobbar åt någon annan och så att man tittar på vad man faktiskt jobbar.
Exakt. Och det du menar, det är ju vart du får lönen ifrån.
Ja.
Det är ju lönen som styr allt det vi får ut i försäkringar. Det är lönen som avgör hur mycket du får. Allt ifrån semesterersättning till AGS och hela köret. Och framförallt pensionen.
Pensionen, ja,
Den
precis.
som vi kommer till förr eller senare, allihopa.
Allihopa, ja, precis. Men som sagt, det är ett tips i år att man kan logga in och titta på hur mycket pension som faktiskt sätts av för en. Och sen finns det ju också att man kan placera det här. Man kan göra ingenting, det brukar vara ett hyggligt val. Men sen finns det ju ställen man också kan välja och placera alla de här pengarna och sätta dem i antingen i fonder eller i mer ja, ränte. Eller, ja, man kan sätta dem på olika sätt då, att större eller mindre risk beroende på hur man tycker att man, vilken situation man tycker att man finner sig i livet då. Kanske nära pension nu, ja, då tar man lite mindre risk. Är man långt ifrån, då kan man ta lite högre risk och sen så bevaka det där så att man faktiskt säkrar hem pengarna i god tid innan pensionen.
Precis, och det är ju som sagt var just det här med bevakningen. Den är ju jätteviktig. Men vill man inte, eller kan man inte, eller orkar man inte, då kanske man ska lägga det på de här halvriskfonderna eller...
Så kan man göra, och för man ska inte stressa över det här, utan det här är ju någonting som är till för god nytta för en själv. Så att det är ju ingenting som ska kännas stressigt eller jobbigt. Och känner man så, då tänker jag att man kan börja med, man kan alltid sitta och titta, det finns en sida också på digitalt och förstås på nätet som heter Min pension. Där man kan logga in med BankID. Och där ser man sina pensioner sammanställt, där kan man logga in och titta. Sen tycker jag att man ska ta hjälp av den här rådgivningstimmen som ingår för alla medlemmar hos Folksam. För då kan man faktiskt titta på just en sån sak att om man nu tycker att det känns krångligt eller man inte förstår eller inte vet vad man ska göra så kan man diskutera det med Folksam och så kan de hjälpa till och titta på det.
Men det låter jättebra. Tiden går ju som sagt var fort när man har roligt och bra information har vi fått idag. Nu tänkte jag ju ställa en sån här fråga som är jättebesvärlig att svara på. Ingen av oss har ju en spåkula. Men om Pia fick bestämma lite grann, hur skulle försäkringarna våra se ut eller hur skulle de kunna förbättras på hur ser de ut om 5 år? Vad tror du? Naturligtvis det är väl mer slantar, så kan det ju bli, men
Jag skulle ju vilja att vi hämtade ut de ersättningar som, för när det gäller försäkringar så räknar man ju ut hur riskerna ser ut. Så det som är uträknat är ju så som vi skadar oss eller så som vi är sjuka och så som vi blir föräldrar. Så jag skulle ju vilja att vi fick in någon funktion som gjorde att alla fick ut de här pengarna. Det skulle jag. Sen om det blir så, det kan man hoppas på, men det skulle jag vilja. Så att inte de låg så att ja, vi inte såg dem och inte tar ut dem. För det tycker jag är viktigt att vi faktiskt nu när vi har avstått lönen att vi tar ut de här ersättningarna. Så det skulle jag önska mig om 5 år, att det faktiskt var så att de kommer ut. Att alla ersättningar kommer ut till alla som har rätt till dem.
precis, och det är väl, jag vet inte om jag läser lite grann mellan raderna för det, men man skulle väl kanske kunna säga också att Transport och Folksam ser också att man, gillar man det här med försäkringar och tycker man att försäkringar är roligt och intressant, så då kan man ju faktiskt höra av sig till sin egen avdelning och lyssna efter när vi då har en informatörsutbildning nästa gång.
Ja.
För i den rollen så då hjälper man ju faktiskt sina kompisar på arbetsplatsen att hitta de här försäkringarna. Och alla känner sig lite tryggare på arbetsplatsen.
Ja, du pratar om att bli försäkringsinformatör. Det är ett fackligt uppdrag att vara försäkringsinformatör. Det kan man ju bli via sin avdelning. Och det finns utbildningar nu. Dels det här avtalet som jag pratat om ett par gånger håller 2 dagar utav grundutbildningen och sen så har vi den sista dagen håller LO-distrikten ihop med Folksam. Och då handlar det om medlemsförsäkring, men de första 2 dagarna handlar om avtalsförsäkringar. Och det är jättebra utbildning att gå. Och sen då kommer ju förstås när man har gått de här utbildningarna att man ska göra någonting bra utav det. Och det handlar ju om att berätta för alla sina arbetskamrater att de här försäkringarna finns och hur man kommer åt att söka dem.
Men eftersom vi nu har pratat pengar, måste individen som går de här försäkringsinformatörsutbildningarna betala det själv eller?
Det är ju kostnadsfri utbildning är det. Men motkravet blir ju att man faktiskt gör det uppdraget som man tar på sig att berätta om det här. Och det är inte krångligt, man behöver inte berätta hur mycket pengar eller alla villkor eller så, utan bara berätta för folk att det finns. Du vet, har du varit föräldraledig eller har du varit sjuk? Det finns en försäkring, här kan du söka. Så svårare än så är det inte egentligen att vara försäkringsinformatör. Så att det är ett lätt och roligt uppdrag. Vi brukar säga att när man gör en sån här rådgivning så hittar man en på sex ungefär som har en ersättning som man inte visste om eller inte har hämtat ut. Och det är ju ganska många. Det blir ju ganska många. Så att man kommer att hitta, är man försäkringsinformatör så kommer man att hitta arbetskamrater som har pengar att hämta och de blir ju jätteglada. Så det är ett väldigt positivt uppdrag så. Roligt.
Jajamän, så är det. Ja, men vad bra Pia, då har du lyckats spå lite grann i framtiden. Hur vi tror och kommer att hända. Och så har vi pratat lite grann om våra försäkringar. Och som vi sa ifrån början så kommer vi ju att göra en liten uppföljning här med del 2 om ett tag.
Om ett tag.
Ja, ska vi fortsätta lite grann. Och då vill jag, Åke Wickmark, tacka Pia för det här samtalet och det här kommer vi ju att som sagt var fortsätta med lite senare. Tusen tack Pia!
Tack ska du ha.